human rights are at risk, and in particular, freedom of expression and media freedom.
I Ungern är en ny sträng medielag på gång som kan ge journalister upp till 5 års fängelse.
Our editor-in-chief was fired this week. For me, this was the red line. I cannot work there anymore.
Just asking questions is a threat to the party.
This is a dark day for freedom in Hungary. And it's a dark day for academic freedom.
I media hör vi om olika hot mot demokratin i ett antal östeuropeiska länder. Nya lagar attackerar pressfriheten. Universitet styrs politiskt och tvingas till och med att flytta. Ja, utvecklingen tycks gå i en odemokratisk riktning.
Det finns ett stort missnöje. Jaha, händer det inte mer än så här?
Men hur hamnade vi här? Och vad är egentligen medias roll i en demokrati?
Runt 80% av all media i Ungern är på något sätt lojal mot den sittande regimen.
Och vad finns det för motstånd och hopp om förändring?
Att på något sätt ha en uppbackning i en sån anonym hashtag-massa på något sätt kan leda till att man faktiskt tar steget och går ut och protesterar och manifesterar och så vidare, som man inte hade gjort om hashtaggen hade inte funnits på något sätt.
Du lyssnar på Med andra ögon, en podd från Södertörns högskola. Jag heter Marcus Morey Haldin. Dagens avsnitt ska handla om Östeuropa och demokratins status. Vi börjar med en snabb historisk tillbakablick.
From the Berlin Wall specifically, take a look at them. They've been there since last night. They are here in the thousands. They are here in the tens of thousands. Occasionally they shout, "Die Mauer muss weg, the wall must go."
Efter murens fall och Sovjetunionens upplösning så fanns det en stor optimism bland både forskare och andra kring hur man trodde att Europas nya länder skulle utvecklas i en demokratisk riktning. Starka proteströrelser och revolutioner hade visat att viljan fanns i de här befolkningarna.
Då handlar det om verkligen att demokratin håller på att sprida sig i världen och för Östeuropa, och det handlar om europeisk integration, det handlar om vi går mot någonting bättre.
Men om vi spolar fram tiden 30 år så hålls det en stor konferens i Berlin i Tyskland 2019.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen der Körperstiftung heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zum Körper History Forum 2019.
Där möts 200 forskare, journalister och representanter från civilsamhället för att diskutera utvecklingen i Central- och Östeuropa. En som är där är Joakim Ekman, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola och föreståndare för forskningscentret CBEES, Center for Baltic and East European Studies. Han beskriver att det råder en dyster stämning.
Om man betraktar perioden efter 1989 som sagt postkommunistisk period vi har gått, och det var en transitionsperiod från kommuniststyre till liberal demokrati och marknadsekonomi. Så jag menar att den perioden har tagit slut, och den tar slut 2014 när Ryssland anfaller Krim. Där vi lever i sedan dess är någonting annat.
Men det handlar inte bara om utvecklingen i Ryssland. Även länder som Ungern och Polen har gått åt ett mer antidemokratiskt håll. Där de partier som styr inte direkt håller det avstånd till institutioner som domstolar och akademi som är så viktigt i en demokrati.
Där man kan se egentligen en slags nästan systematisk nedmontering av demokratin på det sättet att den blir angripen på alla möjliga håll. Det börjar liksom med institutionerna. Man pratar om att de statliga institutionerna och rättsväsendet politiseras på det sättet att det blir politiskt styra tillsättningar. De som tillsätts som domare är liksom av regeringspartiets ideologi. De tillhör som läger, så att säga. Men sen fortsätter attackerna på alla fronter egentligen. På civilsamhället, på media, på universitet i fallet Ungern.
Joakim Ekman tittar i sin forskning inte på hur enskilda individer drabbas, utan han specialiserar sig på vad befolkningen i de här länderna själva tycker i stort genom olika slags opinionsundersökningar. Vad är deras attityder i olika frågor?
Om man ser generella mönster vad gäller hur missnöjda folk är, och då handlar det ganska mycket om socioekonomiska förklaringar. Alltså på det sättet till exempel att om man tittar på äldre människor som bor på landsbygden så tenderar de ofta att vara väldigt kritiska mot egentligen allting. Det kan ha med demokrati att göra, det kan vara makthavare att göra, det kan vara innehållet i tidningen. Det är liksom ett generellt missnöje. Och det är nästan där man ser tydligast överallt. Det finns ett stort missnöje. Och det här är då föreslaget som en av förklaringarna till varför högerpopulistiska partier i Central- och Östeuropa att de faktiskt får så pass mycket väljarstöd som de har fått de senaste åren.
Så missnöjda människor, inte bara äldre, kanske röstar på populistiska partier som säger att de ska fixa allt. Men vad är det då människorna i de här regionerna är missnöjda med?
Relaterat till den förklaringen att det handlar om missnöje är också att det fanns väldigt höga förväntningar om vad som skulle hända under 90-talet. Att man tänkte sig att vi kommer att komma i nivå med väst, så att säga, som man pratade om då. Och sen när man 2004-2007 kommer i EU så växer naturligtvis med förväntningar ytterligare att snart kommer det bli som i resten av EU. Vi kommer få del av det här välståndet. Den tanken försvinner ganska snabbt och det byts ut mot ett upplevt, jaha, händer det inte mer än så här? Och redan 2006-2007 så börjar man då prata bland forskare om att demokratin har gått i lås lite grann i Central- och Östeuropa.
Okej, men hur kan den här vändningen bort från demokratiska principer se ut i praktiken? Ett exempel är vad som hände med Central European University.
Ja, det var en väldigt spektakulär händelse.
Central European University startades i Ungerns huvudstad Budapest för 30 år sedan av George Soros.
Finansmannen som också är filantrop på det sättet. Han ville skapa ett nytt universitet. Det här var 1991 efter det slutet på kommunismen. Och han ville etablera ett nytt universitet som skulle vara särskilt inriktat mot demokrati och det öppna samhället. Och på ganska kort tid så blev det erkänt som ett väldigt, väldigt prestigefullt universitet som man hamnade väl till i såna här internationella rankningar. Så det var ett ansåg som var ett av de bästa universiteten i regionen. Och det lockade också till sig väldigt många från Central- och Östeuropa. Och man bedrev forskning om Central- och Östeuropa som var av riktigt hög kvalitet. Men redan från början egentligen så fanns det många som betraktade det här med misstänksamhet. Och det berodde väl helt enkelt på tyvärr att Soros själv har judisk bakgrund. Så han uppfattades helt enkelt som ett främmande element. Och det här ledde till kritik av Soros universitetet som man kallar det, Central European University. Och det här fanns med och det förstärktes ju bara under Orbán när han blev premiärminister. Och så någon gång så bryter så att säga konflikten ut fullt ut runt 2017.
Då lägger premiärminister Viktor Orbáns parti Fidesz fram ett lagförslag om att universitet som har sina huvudmän utanför EU inte ska få utfärda examen i Ungern.
Men det där har ju uppfattats som bara ett svepskäl. Egentligen är det en ren attack på Central European University.
Så här lät det i Al Jazeera.
For close to 30 years, the Central European University in Budapest has dispensed world-class degrees to students from more than 100 countries. But its days in Hungary are numbered.
Freedom for education! Freedom for education!
Det hålls stora demonstrationer i Budapest, men till ingen nytta. Året efter flyttar CEU sin verksamhet till Wien i Österrike.
Ungern valde att liksom döda ett av sina bästa universitet, vilket man kan tycka är väldigt märkligt. Men så var det ju. Och det var helt enkelt anledningen att man utsåg det till en fiende. Det var det här judiska finansmannens universitet och det vill vi inte ha att göra med i Ungern. Ungefär så gick retoriken. Så.
En som verkade vid Central European University, då i Budapest och nu i Wien, är Andrea Petö. Hon är professor i gender studies på CEU och utsågs också till hedersdoktor vid Södertörns högskola 2021. Hon har på nära håll sett hur akademisk frihet på olika sätt varit under attack i hemlandet Ungern. Det kan handla om dödshot och antisemitism i kommentarsfält och på mejl så fort hon skriver något på nätet. Men det kan också vara förslag om att helt ta bort hennes disciplin, alltså genusvetenskap, från alla ungerska universitet. När det här förslaget kom 2018 så blev den ungerska regeringens internationella talesperson Zoltán Kovács intervjuad av Sveriges Radios Johanna Melén. Och han säger att anledningen att genusvetenskapen ska bort är att för det första inte finns någon efterfrågan på att studera genus, men för det andra...
And second, we also believe that gender is set by those traditional approaches we believe. Men and women are the genders we accept.
När Andrea Petö försöker beskriva i en artikel i en tysk tidning varför det här förslaget kommer, så beskriver hon attacken på genusstudier som ett symboliskt kit för att förena en bredare konservativ publik. Från kristna till fotbollshuliganer och föra deras tänkande bort från individuella rättigheter i riktning mot familj, nation och religiösa värden. Men trots den oroande utvecklingen i hemlandet så vägrade Andrea Petö helt släppa förhoppningen om att universiteten i Ungern skulle kunna vara något annat än ett instrument för det styrande partiet. Så när hon blev inbjuden att vara med i en kommitté som skulle övervaka den akademiska kvaliteten på olika utbildningar i landet, så tackade hon ändå ja.
Some of my colleagues actually raised their eyebrows, saying that is this a collaboration? But in 2018, I had a feeling, and maybe you can say, and the listeners might say that, you know, this was naivety, that I can do something useful.
Men Andrea Petös kollegor skulle få rätt. För i slutet av 2021 så skrev Andrea Petö en akademisk artikel som skulle publiceras i en tysk tidskrift. Den tog bland annat upp attackerna på genusvetenskapen, men också att människor fick höga poster på universiteten, inte efter erfarenhet eller kompetens, utan utefter hur lojala de var mot det styrande partiet Fidesz. Resultatet var att innan artikeln ens gått i tryck så fick hon ett långt kritiskt mejl från ordföranden i kommittén.
Who demanded that I should withdraw this article, academic article, because she thinks I am wrong.
Nu var det tydligt för henne vad hon var tvungen att göra.
There are very few moments in one's life when it's so clear what you have to do. And for me it was very clear that I cannot identify myself with this institution, but rather resign, because not only my work is not welcomed, but also considered as something which is required to support the illiberal Hungarian higher education.
Den här ungerska kommittén och dess ordförande har inte uttalat sig om den här affären, men brittiska tidningen The Guardian har pratat med källor inom den som inte förnekar att ordförande skrev det här mejlet och bad Petö dra tillbaka sin artikel. Men de här källorna menar att det handlar om att artikeln innehöll faktafel. Det var inte politisk styrning. I artikeln som fick henne att hoppa av kommittén så ger Andrea Petö också den europeiska akademiska världen en känga. Hon menar att de akademiska institutionerna som ska se till att alla utbildningar i hela Europa är fria från politisk inblandning inte gör det. Men hon har förslag på förbättringar.
I would say set up a special task force. Go for a fact-finding mission. Do interviews with scholars who are living under precarious circumstances. Interview scholars in exile, because there are lots of scholars in exile from Poland, from Hungary, already from the European Union, living and working in other states. Interview institutional leaders. Interview those institutional leaders who resign. And then identify the patterns, identify resistance strategies, and identify the policy consequences for the European Union.
Visste du att Södertörns högskola bedriver forskning inom en rad olika områden som rör demokrati? Som till exempel forskning om politiska partier, civilsamhällets organisationer, nationalism, säkerhetspolitik och utrikespolitik. Här pågår också forskning om mediernas betydelse för samhällsutvecklingen, som till exempel forskning kring medietillit och relationer mellan politiker och journalister. Vill du veta mer om Södertörns högskola? Gå in på www.sh.se.
Motståndsstrategier, ja. Ja, vad finns det för motstånd mot utvecklingen som vi ser i många östeuropeiska länder? Joakim Ekman, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola, han säger att motstånd i form av opposition som ställer upp i val kan vara svårt i vissa av de här länderna.
Problemet är väl att Fidesz och Orbán har använt statliga medel på ett sätt som gör att deras valkampanjer kan vara mycket större och effektivare än liksom oppositionspartier som liksom marginaliseras och inte kommer fram. Och så har ju Putin också jobbat i flera år, liksom, att oppositionspartierna får liksom begränsad mediatid i tv och sådana saker. Så de syns ju inte. Det är klart att han vinner val efter val, och då behöver man inte fuska så mycket i valen. Man får det redan ändå, för att oppositionen kommer aldrig fram.
Och just pressfriheten, eller bristen på den, är väldigt viktig när man pratar om hur demokratiskt eller inte demokratiskt ett land är.
Och anledningen till det är helt enkelt att demokratin förutsätter att medborgarna kan ta del av opartisk information för att kunna göra ställningstaganden sen om vilka personer man vill ha som ledare. Så det är klart att på det sättet blir pressfrihet väldigt centralt i såna här halvdemokratier eller i liberala demokratier, på så sätt att man håller allmänna val och man vill se till att oppositionen inte kan göra sig gällande där. Så pressfriheten måste, så att säga, begränsas av de styrande. Det förekommer att man, så att säga, utövar påtryckningar mot kritiska journalister på så sätt att de kan som individer bli uthängda i sin tur genom olika typer av förtalskampanjer. Man kan liksom påstå saker, att de här journalisterna är liksom nationens fiender och de står för någonting som vi måste ta avstånd ifrån.
Ett sådant exempel var när ungersk statlig kontrollerad tv sände en rad inslag som kritiserade en österrikisk journalist härom året. Hon heter Franciska Tischländer och hade ställt det som i ungersk tv kallades provokativa anklagelser förklädda till frågor.
Channel M1 begins a 3-minute report assaulting the reputation of an Austrian journalist. It accuses her of being part of an attack upon a new alliance being forged by Hungarian Prime Minister Viktor Orbán with populist leaders in Poland and Italy.
Vi hör ett inslag från Radio Free Europe.
Speaking to RFERL, Tischländer notes that the report was broadcast before her article was even published.
And this was something that was even a surprise, I'd say, for colleagues of mine in Hungary, that just asking questions is a threat, let's say, to the party, and the person who phrases them getting attacked on national TV.
Förutom attacker på enskilda journalister så finns det andra sätt som pressfriheten hotas, säger Joakim Ekman. Till exempel hur ägandet ser ut av media.
Och det behöver inte vara så att det handlar om att en viss regim, som till exempel då Orbán-regimen i Ungern, att all media är statskontrollerad, utan det kan vara fri media, så att säga. Men det viktiga är att den är regimlojal i så fall. Det finns en grupp aktörer, det kan vara enskilda individer, oligarker eller storföretag som äger media, som är lojal mot den sittande regimen. Och den rapporterar då bara positiva saker naturligtvis om den sittande regimen och negativa saker om alla andra röster som försöker göra sig höra. Just Ungern har väl framhållit som lite av ett skräckexempel. Det har till exempel påstått att runt 80% av all media i Ungern på något sätt är lojal mot den sittande regimen.
Men trots den statliga propagandan så finns det ju ändå alternativ.
Man kan liksom ta del av nyheter från andra länder eller via nätet och sådär. Så det är klart att den som vill kan, så att säga, hitta den media som man vill tro på och läsa. Men det har i alla fall genomslag, det som liksom sänds i de stora tv-kanalerna, kanske framförallt snarare än tidningarna. Det är liksom det som folk i allmänhet ser och tar till sig. För det kanske skapar formar sina åsikter utifrån. Och man behöver inte övertyga alla, det är inte det som är poängen, utan man vill att tillräckligt många övertygas så att de kan rösta på ett visst sätt, att stödja den sittande regimen i nästa val. Det räcker så att säga, och längre så behöver man inte gå.
Men som vi hört i fallet med att CEU tvingades ut från Ungern, så samlas och demonstrerar människor. I både Ungern och Polen har det under de senaste åren varit kraftfulla protester som ibland samlat tiotusentals, ibland till och med hundratusentals människor i protest. Mot strängare abortlagar i Polen och mot en ny internetskatt i Ungern. Gemensamt för de här protesterna är att sociala medier varit avgörande för organiseringen.
I västliga aktivistkretsar så diskuteras digitalt aktivism ofta som lite problematiskt. Att det inte är så hållbart över tid, att det är rörelser som uppstår snabbt och sen försvinner snabbt igen.
Anne Kaun är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.
Och det är några aktivister inom den polska rörelsen som just säger att den egenskap av sociala plattformar, av digitala medier är väldigt bra för den rörelsen. Så att man kan ansluta sig under en viss tid och mobilisera stora antal följare. Och sen också har det ju lyckats med att översätta det till protesterna. Det var faktiskt många som tog till gatorna.
Under protesterna som skett mot olika hårda förslag om nya stränga abortförbud i Polen, så har plattformar som Facebook gjort att protester kunnat samordnas och ta inspiration av varandra. Och en av följderna har varit att de inte bara har hållits i stora städer, utan även i mindre städer och på landet.
Och där det är man ju utsatt på ett helt annat sätt, där alla känner varandra och så vidare. Och sen gå och kanske delta i en sån manifestation. Då kan vara att vara delaktig i en sån hashtag innan. Att höra berättelser, att känna att jag inte är den enda person som tycker att det här är fel. Att på något sätt ha en uppbackning i en sån anonym hashtag massa på något sätt kan leda till att man faktiskt tar steget och går ut och protesterar och manifesterar och så vidare, som man inte hade gjort om hashtaggen hade inte funnits på något sätt.
Och i Ungern, där protesterade många människor mot ett lagförslag 2014, där själva internet var i centrum. Vi hör ljud från Sveriges Radio.
Vi tänker inte låta det ske, skrek nära 10 000 demonstranter som samlades vid finansdepartementet i Budapest. När mörkret föll över den ungerska huvudstaden samlades demonstranterna för att lysa upp natthimlen med sina mobiltelefoner. Demonstrationen var mot regeringens planerade internetskatt som innebär att internetanvändare ska betala drygt 5 kronor per gigabyte datatrafik.
Så det var inte särskilt mycket, men samtidigt fick det en sån symbolisk betydelse, nämligen att det förknippades med frihet och utveckling, med progress, med framtiden, som ofta förknippas ju med västliga demokrati och modernitet på något sätt. Och därför blev det så stort. Alltså det var inte själva skatten i sig, men mer symbol internet och allt som förknippas.
Ungerns regering fick till sist dra tillbaka sitt förslag. Det som båda proteströrelserna som vi har nämnt, mot aborter i Polen och internetskatt i Ungern, har haft gemensamt, förutom att de har organiserats via sociala medier, är att båda handlar om konkreta sakfrågor. Kanske är det enklare att få ihop en bred rörelse som protesterar mot sånt, som protesterar mot det, än i frågor som kan ses som mer abstrakta, som statlig kontroll över universitet och media.
Och just internetprotesten i Ungern är ett sånt exempel som blev väldigt konkret. Det skulle påverka dig, hur du använder din smarttelefon och din dator hemma. Och då kan man producerar sådana berättelser och påvisar verkligen, och här blir politiken väldigt konkret just för dig i ditt vardagsliv. Och på det sättet, och sen kan det ju bli mycket större och kopplas till stora demokratifrågor och vem som får synas i offentligheten, vem får tala och så vidare. Så det, men att det just på något sätt tas tillbaka eller påvisas hur det påverkar dig i ditt vardagsliv är nog ganska viktigt. Och sedan kanske anknyta till större politiska frågor.
Både Anne Kaun och Joakim Ekman säger att det är lätt att peka på länderna där borta. Samtidigt som västeuropeiska länder inte heller är immuna mot populistiska partier med odemokratiska drag. Och vår egen demokrati är kanske skörare än vad vi tror.
Alltså man kan också bara vända på det och säga okej, men också i västliga demokratier så är det ju på något sätt en sån uppåtgång av en dröm av den starka ledaren som ska på något sätt styra och ta de besluten. På något sätt det finns ju också sådana rörelser i de etablerade demokratierna. Alltså det inte är självklart att vi kommer ha samma politiska system som vi är vana vid.
Så för att sammanfatta. Det fanns stora förhoppningar på öst efter muren och Sovjets fall. Förhoppningar som ibland kommit på skam med attacker mot både fri press och fria universitet. Men folkliga protester och längtan efter frihet kan samla stora skaror även i länder som går i en antidemokratisk riktning. Trots att det kanske hittills krävts sakfrågor för att människor ska demonstrera och gå ihop. Men för att se en ljusare bild av det som vi i det här avsnittet förenklande kallar Östeuropa så kan man kolla på det demokratiindex som tidningen The Economist tar fram varje år. På den här listan, alltså demokratiindex, är Norge det mest demokratiska landet i världen och Nordkorea det minst. Men högt placerade, om man tänker på att det finns 167 länder på listan, ligger ändå baltländerna. Estland ligger så högt som på plats 27, före länder som Italien och Belgien. I och för sig så har baltländerna hamnat i en grupp som kallas demokrati med anmärkning. Men det har också till exempel Frankrike och USA. Så inte så illa för relativt unga demokratier. Och Joakim Ekman, professor i statsvetenskap, säger att trots den mörka stämningen på det där stora demokratikonventet där han deltog så kan situationen i Ungern eller Polen förändras relativt snabbt.
Det kan ju mycket väl vara så att, att Orbán förlorar makten i Ungern så småningom och samma sak i Polen. Och det kommer en opposition som är mycket mer EU-vänlig och då kommer så att säga, demokratins kris vara över. I de länderna. Det är inte alls otänkbart.
Merparten av det här avsnittet spelades in innan Ryssland invaderade Ukraina i slutet av februari 2022. På sh.se/ukraina så finns nyheter och aktuell forskning vid Södertörns högskola samlat med anledning av kriget. Du har lyssnat på Med andra ögon, en podd från Södertörns högskola med mig, Marcus Morey Haldin. Med andra ögon produceras av produktionsbolaget Soundtelling. Fler avsnitt av Med andra ögon med nya perspektiv på nya ämnen finns i din närmsta poddspelare.
Visste du att på Södertörns högskola i Stockholm finns utbildningar som medier, engelska och globalisering, medievetarprogrammet och programmet PPE, filosofi, politik och ekonomi. Här finns kurser och program inom statsvetenskap, journalistik, genusvetenskap, retorik och mycket, mycket mer. Södertörns högskola ligger i Flemingsberg, 19 minuter från Stockholms central. Och vill du veta mer? Gå in på www.sh.se.